Jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan. Den första bilden visar jorden sett från månen. I det perspektivet känns jorden kanske tydligare som vårt hem i ett kallt och ödsligt kosmos. Det är möjligt att jorden är den enda planeten som har liv. Det kan förstås finnas liv utanför jorden. Men kan i så fall varelserna på andra planeter tänka? Har de känslor och kan oroa sig för sin egen framtid? Det vet vi inte. Men vad vi vet är att människan nu hotar den del av kosmos som är hennes hem. Bild 2 visar vårt tidsperspektiv. För 3,5 miljarder år sedan föddes den första cellen i havet. Så kom växterna. De har gjort jorden mer och mer välkomnande för djuren. Det har skett med en underbar produktionsteknik som innebär att farliga ämnen minskar i naturen istället för att öka. Det har varit en förutsättning för livets fortsatta utveckling. För bara 30 000 år sedan, ett blixtrande kort ögonblick i livets historia, kom vår tids människor. Vi förstår allt mer om livets villkor och dess kemi. Men med varje nyvunnen kunskap blir gåtan bara större. Därför är och förblir livet ett mirakel. Nu har det hänt. Bild 3 illustrerar hur vi vaknat upp ur ett slags berusning. Efter år av bekvämlighet och hänförande känsla av makt över naturen har naturen slagit tillbaka. Miljöförstöringen har väckt oss och påminner oss om att vi är en del av den natur som föder oss och att vi varken är dess herrar eller vårdare. Människans verksamhet bildar nu mer farliga ämnen än naturen hinner ta hand om. Men vi behöver naturen som årmiljarderna har skapat den. Samtidigt är det för sent att gå tillbaka till naturfolkens sätt att tänka och leva. Vår uppgift blir istället att förena vårt nya medvetande med naturens orubbliga lagar. Och det har på senare år hänt mycket som ger hopp. Vi vet vad vi måste göra för att klara oss. Men kunskaperna måste bli allmänna. Den fjärde bilden sammanfattar programmet som börjar med cellerna och fortsätter med samspelet mellan djuren och växterna. Därefter beskriver vi människans misstag med naturen och avslutningsvis hur misstagen kan rättas till om vi gör det nu.
Bild 5 visar en växt och en djurcell. Cellen är den minsta levande enheten i växter och djur. Bakterier och amöbor består av bara en cell, medan högre växter och djur är uppbyggda av många miljarder celler som samverkar. Cellerna har precis som kroppen sina egna organ, till exempel organ som fungerar som lungor eller som magsäck. I cellen ligger också cellkärnan som innehåller våra gener. Om vi fortsätter att jämföra cellen med kroppen så är generna cellens hjärna. Generna styr cellens liv och ser till att alla livsprocesser fungerar. Bild 6 illustrerar hur generna i kärnan styr livsprocesserna. Generna som förts över från våra förfäder är samma i alla kroppens celler. Varje gen ansvarar för cellens produktion av ett visst äggviteämne. Allt liv styrs sedan av dessa äggviteämnen. Vissa äggviteämnen är helt enkelt byggstenar i kroppen. Andra är enzymer och hormoner. De styr kroppens utveckling och gör oss till män eller kvinnor, reglerar celldelningen, bestämmer vår storlek och så vidare. Det vi ofta sätter i samband med gener är våra yttre arvsanlag, till exempel ögonfärgen. Ögonfärgen bestäms genom att genen för ögonfärg bildar det äggviteämne som ger ögat dess färg.
Bild 7 visar en annan grundläggande livsprocess. Cellerna går ofta sönder, men kan då reparera sig själva. Så till exempel går generna i varje cell i kroppen sönder i genomsnitt 10 000 gånger varje dag, och de hinner ändå reparera sig. Skadorna uppkommer av många skäl, bland annat av kroppens egen ämnesomsättning. Reparationen gör att cellerna kan överleva, och så länge kroppens celler hinner med är kroppen frisk och stark. Men antalet skador i cellerna ökar på grund av våra kemiska utsläpp. Vissa djur, många rovfåglar och Östersjöns sälarter till exempel, har redan nått en gräns där cellerna inte längre hinner med att reparera skadorna. Och det har lett till att de är utrotningshotade.
Bild 8 symboliserar samspelet mellan växter och djur i naturen. Våra egna celler får ursprungligen sin näring från växtcellerna oavsett om vi själva äter grönsaker eller om vi lever av växtätande djur. Växtcellerna bildar också det syre vi behöver för att andas. Djuren och människorna kan alltså inte leva utan växterna. Men vi i vår tur andas ut koldioxid som växtcellerna behöver för att bilda syre och näring. Djuren, människorna och växterna ingår i ett oupphörligt kretslopp av näringsämnen. Ett kretslopp som är livsnödvändigt.
Om samspelet mellan växter och djur handlar en vetenskap, ekologi, som illustreras på bild 9. Ekologin förklarar också hur detta samspel påverkas av alla störningar i naturen. Alla små bakterier och andra varelser i jorden gör att näringsämnena där kan användas av växterna.
Om våra ingrepp i naturen förstör livsvillkoren för sådana varelser kan det leda till att vissa växter försvinner. Det i sin tur kan leda till att djurarter dör. Detta påverkar sedan andra djur och växter och så vidare. Allt liv i ett område som samverkar på det här sättet ingår i vad som kallas ett ekologiskt system.
Bild 10 förklarar begreppet näringskedja som är ett viktigt ekologiskt begrepp. Om vi förgiftar naturen och haven kommer gifterna när de äts upp av allt högre arter att till slut hamna i oss själva och leda till sjukdomar.
Många föroreningar ökar dessutom i koncentration ju högre upp i näringskedjorna man kommer. Människan är högst upp i flera näringskedjor och får därför ofta i sig mest föroreningar. I sällsynta fall har människan drabbats av stora miljögiftsdoser. Det illustreras på bild 11. Katastrofer i bland annat Japan, Irak och Indien vittnar om detta. Cellskadorna blir då så akuta därför att doserna av gifter är så höga att massor av celler dör samtidigt i kroppens organ. Njurarna, lungorna, immunsystemet och nervsystemet är särskilt utsatta för sådana skador.
Men det stora miljövårdsproblemet är att doshöjningen av gifter nästan alltid kommer smygande. Då upptäcks vanligen skadorna mycket senare. Det finns 5 huvudorsaker till att det tar lång tid och figur 12 tar upp den första av dem. Vid små giftdoser blir ofta enstaka celler i kroppen skadade istället för hela organ. Och då dröjer det innan sjukdomarna utvecklas. Astma och allergier kan utvecklas på det här sättet.
Och om generna i enstaka celler skadas och det vill sig illa kan någon av de gener som reglerar celldelningen skadas. Då kan en cancercell uppstå som ohämmat börjar dela sig till nya cancerceller. Det märker vi inte förrän efter många år då cancercellerna hunnit dela sig så många gånger att en tumör uppkommit. En genskada kan också uppstå i en fostercell och då kan barnet bli missbildat.
Men människan kan också skadas indirekt därför att människan, växterna och djuren är beroende av varandra på så många olika sätt. Det illustreras på bild 13. Ett av många exempel är just näringskedjorna. Det är ofta många arter i en näringskedja, från de enklaste organismerna till människan.
Djuren rör sig i stora områden och halterna ökar successivt uppåt i kedjorna. Samspelet i naturen är ytterligare ett skäl till att skador kan uppstå långt senare än vid själva giftspridningen och ofta på en helt annan plats än den där gifterna kom ut i naturen. En annan orsak till fördröjning av skador framgår av bild 14. Många ämnen förgiftar de ekologiska systemen genom att samverka och förstärka varandras effekter. Först kanske man stoppar utsläppen av ett svårnedbrytbart ämne innan en skadlig koncentration i naturen uppnåtts. Men långt senare, när man släppt ut andra ämnen som samverkar med det första, kommer skadeverkningarna.
Bild 15 visar att det kan ta tid innan gifterna från fabriken kommer ut i naturen. Vissa gifter hamnar i grundvattnet som rör sig mycket långsamt mot åar, sjöar och hav. Och det gör att gifter kan öka på en plats långt bort från utsläppen och till och med sen utsläppen upphört.
Gifterna finns också i själva produkterna. Exempelvis kvicksilver och bly i batterier, kadmium i plaster och freon i cellplast. Gifterna läcker ut successivt. Det är en annan förklaring till att vissa gifter till och med kan öka i naturen åratal efter det att man slutat använda dem.
Bild 16 tar upp den femte och sista orsaken till att det tar tid att se sambanden mellan gifter och skador. Man har ofta flera ämnen att undersöka och studera och forskningsresurserna är begränsade.
Det kan dröja många år från det att man upptäcker skadan tills man vet vad som orsakat den. Tänk på den långsamma förgiftningen av Östersjön som nästan utrotat våra sälar och hur svårt det varit att klara ut sambanden mellan olika miljögifter, organskador och virusinfektioner.
Bild 17 sammanfattar de fem skälen till att kunskapen om gifter i naturen dröjer. På grund av den här förskjutningen i tid kan det redan vara för sent att undvika miljökatastrofer där också människan blir direkt inblandad. Ökningen av allergierna är med största sannolikhet ett exempel på att människan redan är drabbad. Om vi skulle sluta att sprida farliga miljögifter idag kommer åtskilliga av dem ändå att öka i naturen under många år framöver. Vi kan alltså inte vänta på ännu mer uppenbara skadeverkningar och först då vidta konkreta åtgärder.
Det här leder oss fram till regeln om de naturliga halterna på bild 18. Ämnen som är vanliga i naturen, till exempel järn, kan ge skador om halterna är höga. Men om vi sprider ovanliga ämnen har djur och växter svårt att hantera situationen. Under de årmiljarder som arterna har utvecklats har de inte behövt anpassa sig till sådana ämnen och kan därför heller inte göra det. Metallerna kvicksilver och kadmium, som alltid varit ovanliga i mark och vatten, är därför mycket giftigare än vanliga metaller som järn. De allra värsta miljögifterna finner man bland sådana ämnen som människan framställt och som inte funnits alls tidigare, som PCB, DDT och många av dioxinerna.
På vilket sätt ska vi då hantera gifterna i produktionen? Av kurvan på bild 19 framgår att om vi bara beslutar om begränsning av ämnen som inte bryts ner kommer koncentrationen i naturen ändå att öka, även om det nu går långsammare. Skadeeffekten ökar alltså ända tills utsläppen helt har upphört. Därefter ligger miljögiftet kvar. Situationen är redan sån att gäddor från Bergslagen kommer att vara oätbara 1000 år framåt eftersom kvicksilvret ligger kvar i sjöarna. Kvicksilver är ett grundämne och bryts aldrig ner. Kortlivade skadliga föreningar som illustreras på bild 20 försvinner däremot fort därför att naturen kan bryta ner dem i ogiftiga beståndsdelar. Ett exempel är det mycket giftiga ämnet cyanid som bryts ner till ogiftig koldioxid och kvävgas. När vi använder kemikalier måste det ske med sådana ämnen som naturen kan göra sig kvitt om något går galet.
Bild 21 visar två huvudgrupper av ämnen där regeln om de naturliga halterna måste tillämpas därför att ämnena är både skadliga och svårnedbrytbara. Dels är det fråga om tungmetaller. Dels gäller det vissa kemiska föreningar mellan kol och klor, så kallade organiska klorföreningar där DDT, PCB och dioxiner är de mest välbekanta. DDT och PCB är nu förbjudna. Och för dioxinerna har Sverige äntligen fått en avvecklingsplan. Men sannolikt är de här klorföreningarna bara toppen på ett isberg. I en del industrihanteringar bildas många okända klorföreningar som kan vara ännu farligare än dioxin. Det tillverkas också en mängd nya organiska klorföreningar med okända skadliga effekter. Klorparaffinerna till exempel. Vad kan vi då göra med det växande berget av sopor och gifter? Det kinesiska tecknet för kris syns på bild 22. Det är sammansatt av hot och möjlighet. Hotdelen av dagens miljökris är att vi överhuvudtaget har låtit långlivade miljögifter uppstå. Och att vi tillverkat produkter som inte går att reparera och som blir sopor på kort tid. Därefter har vi försökt lösa problemen med höga skorstenar och olika reningsanläggningar. Men soporna och de långlivade gifterna har inte försvunnit för att de slungats ut i stora områden, sitter i filter, grävts ner eller spolats ut i havet. Möjligheten i krisen, eller den andra delen av det kinesiska tecknet, består i själva verket av fyra möjligheter. Först och främst kan vi använda rena råmaterial, det vill säga undvika att bygga in tungmetaller och organiska klorföreningar i produkterna. Vi måste inte använda kadmium i plasterna eller klor i blekningen av pappret. Den andra möjligheten är att utnyttja återanvändning. Det leder både till att vi får det renare och att vi sparar på råvaruresurserna. Den tredje metoden är att höja precisionen i industrin så att det bildas mindre farliga ämnen. Den sista möjligheten, som vi återkommer till senare, är att vara energisnåla.
Bilavgaser, som bild 23 illustrerar, har stor betydelse för miljön. Katalysatorerna på alla bensindrivna bilar kommer visserligen att minska utsläppen. Men bilarna blir fler och vi har inte katalysatorer på dieselfordon. Den helt övervägande delen av cancerframkallande ämnen i storstadsluften kommer från dieseldrivna fordon som lastbilar och bussar.
Att bygga ut kollektivtrafiken i städerna bör därför ske med andra fordon som kan vara eldrivna, spårvagnar eller trådbussar till exempel. Men andra åtgärder måste också till. Långtradartrafik kan ersättas med järnväg och sjöfart. Och privatpersoner kan göra stora insatser genom att samåka och hålla fartgränserna. Ibland kan man också åka kollektivt. Eller varför inte använda telefon istället för bilen?
Bilarna bidrar också till övergödningen. Men som framgår av bild 24 är det moderna jordbruket här den största boven. Växterna och djuren behöver kväveföreningar för sin produktion av äggviteämnen. De så kallade förädlade växterna vi använder ger mycket mat, men de har i gengäld kortare rottrådar och klarar sig inte på de naturliga mängderna kväve i jorden. Därför tillför man stora mängder konstgjort kväve för att hålla hög avkastning. En del kväve tas upp i växterna. Så blir kvävet till föda och till sist hamnar det i sjöar och hav via avloppsvattnet. Resten sköljs direkt ner i vattendragen eller sjunker ner till grundvattnet.
Eftersom kvävet hela tiden rinner bort med vattnet fortsätter man att konstgödsla år efter år för att bibehålla de onaturliga kvävehalterna i jorden. Det mesta av allt detta kväve hamnar förr eller senare i sjöar och hav där nu algerna göds på samma sätt som växterna på åkrarna. Denna så kallade algblomning kräver mycket syre och då börjar fiskar och bottendjur att dö av syrebrist. Kvävet har genom vattnets ständiga rörelse hamnat i havet. Och flera år efter utsläppen kommer den ekologiska katastrofen, havsdöd. Det finns bara en väg ur detta. Vi måste starkt begränsa konstgödslingen. Vi måste då använda större jordbruksarealer och växter som klarar naturliga kvävehalter. Gör vi så sparar vi också energi, eftersom det är energikrävande att utvinna konstkvävet ur luften.
Det sägs ibland att miljöproblemen i Sverige kommer från utlandet. Men det stämmer inte. De långlivade miljögifterna, trafiken och övergödningen är exempel på problem där vi själva bär huvudansvaret. Däremot är vissa andra problem, som visas på bild 25, globala. Men här är de enskilda människornas kunskaper minst lika viktiga som när det gäller de mer lokala problemen. Också de här problemen kan lösas. Och nu är det dags att vända på kassetten.